Är ni morgonpigga lejon eller kvällspigga vargar?
Jag är nog kanske en blandning av lättväckt delfin och björn. Lite utifrån att hur upp i varven jag är. Jag är kanske en sån här känslosovare.
Okej.
Jag är nog så varg som man kan bli. Jag är vaken på natten. Jag tycker det är den bästa tiden på dygnet.
Och den som nu undrar varför vi pratar om lejon och vargar och björnar och delfiner, så kan jag berätta att vi pratar om den amerikanska psykologen och sömnexperten Michael Breus, som under en lång tid har studerat människor och deras dygnsrytm. Och han delar in människor i fyra olika grupper beroende på deras kronotyp, det vill säga deras inre biologiska klocka. Och han pratar om morgonpigga lejon, alltså de av oss som tycker om att vakna väldigt tidigt och som är mest produktiva på morgonen och som lägger sig tidigt. Det vill säga jag. Sen har vi kvällspigga vargar som föredrar att vakna senare på dagen och är mest produktiva på eftermiddagen kvällen.
Mm.
Och det är Silja.
Och
så däremellan så har vi de som kan vara björnar, och det lär vara majoriteten. Alltså de som är mest produktiva på dagen, som vaknar ganska tidigt men som gärna skulle sova lite längre. Och så har vi de här lättväckta delfinerna, de som har svårt att somna och att sova, och som är så mest produktiva mitt på dagen.
Ja, det är nog svårt. Vad är man då där? Jag är så där att jag är produktiv då när jag har filis och sover lite därefter.
Okej, okay. Men det funkar. Om det funkar för dig så var jag bättre än det.
Mm.
I Kulturpodden idag ska vi prata om sömn och framförallt om sömnlöshet. Och vi frågar oss om sömnlöshet är förknippat med skam, om sömnlöshet är en källa till kreativitet eller till kaos. Och vi, det är Silja Sahlgren Fodstad, Jenny Jägerhorn och jag, Marit Lindqvist. För en tid sen så såg jag en intervju i litteraturprogrammet Babel på Sveriges Television med den norska författaren Nils Fredrik Dahl, som berättade om hur hans hyllade och prisade roman Fars rygg kom till. Det visade sig nämligen att hans fru, hon är också författare, hon heter Linn Ullman, hon har svårt att somna. Så han brukar berätta olika historier för henne så att hon ska kunna komma till ro och sen då slutligen förhoppningsvis somna. Och romanen Fars rygg kom till som ett slags sån här godnattsaga, följetong. Och det här är ju ett exempel på någon slags sån här win-win-situation där sömnlöshet å ena sidan leder till kreativitet och förhoppningsvis till bättre sömn.
Mm.
Och vi har alla läst den nyutkomna antologin Yövartiossa, esseitä unettomuudessa. Och där skriver ett antal författare, journalister och musiker om sin relation till sömn. Och framförallt då kanske till sömnlöshet. För det verkar som om det här med sömnbrist är någonting som drabbar väldigt många som jobbar just inom de kreativa branscherna. Och man kan ju fråga sig varför det är så. Vad tror ni?
Kanske det hänger ihop det här med kreativitet, alltså att när man går jätteinne i någonting och har passion för det, så kan man kanske inte riktigt släppa taget. Man får inspiration och filis då när den kommer. Och det går ju inte alltid helt att styra. Så här som känslomänniskor ofta är, att man får den här känslan och det går ganska djupt in i en. Jag är själv en sån som periodvis sover lite dåligt och jag kan gå jätteinne i någonting och så funderar jag på det och ältar och har mig hela liksom att man kan inte släppa den där tanken kring någonting och man kanske är ganska ivrig kring det. Sen många som jobbar i kulturbranschen som musiker och skådespelare och tekniker så har ju ofta oregelbundna arbetstider, nätter och helger och så här. Så det kan göra att den här regelbundna sömnen helt enkelt uteblir och stör lite den här kroppens naturliga rytm. Eller sen så kan det ju också vara så att för vissa är det just på kvällen eller natten som kreativiteten är som allra störst. Och då går man efter det. Sen om man samtidigt har barn och måste anpassa sig till så att säga resten av samhället så kan det ju vara att man måste sova lite som i perioder och så här. En del har kanske prestationsångest i början i alla fall av karriären. Och det där, ja, jag tror att det handlar om mycket det här att när ens kreativitet är på topp så att säga.
Ja, det handlar ju också om när man har sitt jobb med sig hela tiden. Ja. Att om du har ett mer mekaniskt jobb som är rutinmässigt på ett annat sätt, så då är det ju någonting du kan släppa när du går hem. Men är du kreativ så har du det så att säga med dig hela tiden.
Flown kommer när den kommer.
Mm. Var det någon text i den här essäsamlingen som ni fastnade så där speciellt för?
No, jag tyckte om författaren Sirpa Kähkönens text som går in i den här psykologin i sömnlösheten. Att hon berättar att hon alltid har varit en känslig sovare och att sömnen går i arv. Och liksom på något sätt också om etymologin kring ord som är förknippade med sömn, som vi talar ju till exempel om att somna bort. Och det här är också författaren Jari Järvelä inne på i sin essä Sormus, där han resonerar kring sömnklockor och ringar. Att han tar upp om det här hur kungar och drottningar i Polen på medeltiden sov i halvsittande position för att att när man ligger så påminner det för mycket om lik i kistan. Och sen det här spred sig sen överlag till liksom folket också. Att det på något sätt finns en rädsla för att somna bort. Och sen går han också in på det här att döden och sömnen så var ganska nära förknippade i den grekiska mytologin, där sömnguden Hypnos och hans tvillingbror dödens gud Thanatos. Så det var liksom lite på måfå att i vilken deras rike man hamnade när man sov. Och sen därför var det bra att sova lätt. Det tyckte jag var jätteintressant. Att sen det här att sova i längre sjok, alltså 8 timmar i sträck, så det ska vara en sen uppfinning som har kommit först under industrialiseringen på 1800-talet. Och det här med klockor tycker jag också var jätteintressant. Att vi är många så följer de här klockorna väldigt noga, att hur bra man sover. Och han kallar Jari Järvelä dem för övervakningsbojor.
Mm.
Vad var det han sa? Han sa att det är liksom en sorts squid game med hänvisning till den här koreanska Netflix-serien. Att hälsan är lite som svepskäl där. Att det är någon annan som övervakar en och att människan kanske inte är så fri i det här. Att man ser inte individens behov, utan alla människor ska på något sätt funka enligt samma. Och sen tyckte jag det var helt härlig den här sista meningen, att när han sen skippade den här klockan, eller han tappade bort den, så sa han någonting så här att han är lycklig för han känner att han lever, med hänvisning till just de här grekiska gudarna.
Ja, jag tyckte det var intressant med Järvelas text, för att han hade ju inga problem med sin sömn. Han hade ju en lite märklig sån här sömnrytm, alltså att han gick och la sig och så sov han några timmar och så vaknar han och är vaken mitt på natten några timmar och sätter sig och läser eller lyssnar på någon podd eller någonting. Och så går han tillbaka och lägger sig och sover några timmar till. Och han har varit jättenöjd med det.
Mm.
Men sen när han skaffade den där ringen så insåg han att nu har han stora problem med sin sömn. Och det blev ju en källa till stress och prestationsångest. Det där att nu måste jag anpassa mig efter den här klockan eller den här ringen. För den blir ju arg på mig.
Alltså han levde ju så här som människorna ska ha levat då tidigare.
Ja,
då, att man vaknade på natten och så gjorde man sina sysslor och var kanske lite kreativ.
Ja.
Det var också en sån text som jag fastnade för att det var så befriande på något vis. Det där. Jag tyckte det var så roligt när han skrev om att den där ringen då kunde också ge helt fel utslag. Att den genomgående hävdade att han sov REM-sömn när han läste. Och så här. Att det var helt säkert. Och just det här att
sova. Och fick kritik för det här när han gick för mycket.
Ja, nu borde du vila. Men sen borde du å andra sidan mycket oftare stiga upp och röra på dig. Så nej, jag tyckte det passar mig perfekt, för jag märkte när jag läste den här essäsamlingen så från början, så där som man gör med sån här essäsamlingar, så försökte jag liksom bläddra till sånt där jag tänkte att jag tittar på hänvisningarna i slutet, att vem har hänvisat till några filmer, för det finns ju massor med filmer som skildrar sömlöshet och så här, och så valde jag lite texter och till en början så blev jag ganska skärrad, för jag insåg, eftersom jag själv är en sån som sover ganska lite, och så insåg jag att väldigt mycket av de här texterna handlar ju nog om när sömn blir direkt förknippat med ångest och att man går i terapi för sånt här och att man äter mediciner och vilken cirkel det sätter igång hos en och hur problematiskt det kan bli. Och så var jag så att åh nej, att nu känner jag mig jättevilsen i det här, tills jag just då hittade det här Jari Järvelä och sen Anna Tommola som är lite inne på samma linje som han där, för att hon har en sån här ljuvlig mening också som lite anknyter till det vi har talat om, de här mätsystemen. För hon säger på ett ställe där att jag mäter inte min sömn, jag vill inte optimera mitt liv, hellre så lever jag bara.
Mm.
Och det är kanske det som jag känner också, så att jo, ibland så har jag ju stress över att jag sover för lite. Och just det där att alla jobbiga tankar som kommer i varje timme, så där som Ingmar Bergman alltid brukar tala om, att där mellan 3 och 5 så kan det bli ganska angstigt.
Mm.
Men ändå så tycker jag att det jämnar ut sig. Och jag menar, det, så länge man hittar en rytm som tillåter en att leva, så tycker jag det är helt okej.
Ja, när jag funderar lite på den här Samuli Puutro, alltså en musiker som har skrivit också en text i den här essäsamlingen. Så han skriver om sin sömnbrist. Och jag tänker just på det här med musiker som är på keikka. Mm. Alltså i konserter, att vilket liv. Att det är också just den här oregelbundenheten och hur en sömnrytm påverkas. Alltså när han skriver att man åker ut på fredag, har en konsert, en spelning och kanske också på lördag så kommer man hem på söndag och så ska man försöka varva ner och att det händer att den här kroppen och sömnen normaliseras först fram till torsdag ungefär och då ska man igen att det är ett sånt himla ekorrhjul hela tiden det här. Mm. Och han skriver hur de här bandmedlemmarna kallar de här spelningarna och den här påföljande sömnbristen för människoexperiment och självvald tortyr. Och då tänkte jag, det är ju fruktansvärt att leva i ett sånt här system hela tiden. Samtidigt är det ju ens levebröd och någonting man brinner för. Men att för honom så blev lösningen sen då att på konstgjord väg komma åt den där sömnen. Alltså att medicinera sig helt enkelt. Det var lösningen på den här kroniska sömnbristen.
Mm.
Men Jenny, nu i veckan så har du ju faktiskt träffat tre konstnärer som alla lider av sömnbrist på olika sätt. Kan du berätta hur de har resonerat kring det här om, med sömnbrist och kreativitet? Den här sömnlösheten, är det en superkraft eller är det totalt kaos för dem?
Ja, jag har träffat författaren och Finlandia-prisvinnaren Sirpa Kähkönen och skådespelaren Sara Soulier och komikern Alfred Backa. Och de har alltså alla varit känsliga sovare sedan barndomen. Superkraft är kanske lite att ta i, men det där. Alfred Backa säger att han har varit alltid en nervös sovare. Och det som var lite intressant var att han vaknar ofta på nätterna just och har svårt att somna om. Men han menar att det är just i det här halvvakna tillståndet som när han försöker ligga där och somna om så får han ibland de allra bästa idéerna. Han säger så här att det är ganska lyxigt egentligen för när jag halvsover så kommer de bästa idéerna. Jag menar att då kan man tänka lite annorlunda. Han får att det är lite som att man ska vara halvfull.
Mm.
Och ja, det är ju intressant. Men samtidigt så säger han ju att det är liksom ohållbart att inte sova i längden förstås. Att det är ju helt värdelöst om man inte i längden sover. Men att det försöker han sen kompensera med att ta en tupplur. Och sen har han också, han har små barn. Så att hemma är det barnen som stör honom. Men sen när han är ute på keikor så är det att de barnen inte är där som gör att han, när han saknar dem så sover han inte bland av det också. Ja, sen Kähkönen igen, så hon skriver då som sagt om det här att hur sömnlösheten kan gå i arv. Alltså hennes mormor, så hon var med om kriget och krigsupplevelser som har påverkat hennes sömn. Kanske så här posttraumatisk stress helt enkelt. Och mamman hade också varit med om en allvarlig bilolycka i sin ungdom. Vilket påverkade hennes, att hon hade psykproblem. Och barnet Sirpa Kähkönen så visste aldrig vad som kunde hända om natten. Att hon var helt enkelt vaken därför alltid. Och så säger hon att många författare brukar skriva om nätterna just. Men för Sirpa så är det tidig morgon som gäller. Att då är hennes hjärna som renast. Och det funkar hon bäst. Sara Soulier hör till dem som barn var rädd för att gå och sova. Att hon var kanske lite rädd för det här att somna in. Som vi talade om här tidigare. Och sen på teatern. Där hon spelar ju alltså i Sinun Margot. Så där är det just det här att man har sena föreställningar. Man går igenom stora känslor. Och kroppen går igenom ganska mycket där på scen. Sen kan de här spelperioderna ju vara jätteintensiva. Att först har man jättemycket. Man börjar på morgonen och sen har man repetitioner in till sena kvällen. Och det där, ja. Och sen när hon spelar, de här filminspelningarna kan ju hålla på också väldigt länge. Att de måste vara jätteintensiva. Eller hon måste vara på helspänn när hon har kameran framför sig. Men sen är det lite paus och då gäller det att försöka varva ner däremellan.
Ja, när jag tänker just det här problemet med att varva upp och varva ner hela tiden. Det är ju en sån enorm stress för kroppen också att hitta den där rytmen. Och jag tänker, du har ju faktiskt själv alltså en bakgrund som professionell ballettdansare. Så du har ju levt det här livet, Jenny. Mm. Hur var det för dig då?
Ja, jag var ballettdansare på Finlands nationalballett i 10 år. Före jag blev journalist och Ja, alltså just det, att det kunde vara ganska svårt att varva ner efter en föreställning. Och sen är det ju det att man kan inte äta så hemskt mycket under dagen.
Nej, det är svårt att dansa om man är jättemätt, kan jag tänka.
Ja, i synnerhet om man har något jättefysiskt så börjar man morilla om man har mycket mat i magen, så att säga. Så jag kunde ju liksom börja koka pasta klockan 1 på natten. Och det känner jag igen från Sara Solier, sa att hon behöver äta någonting, kanske just proteinrikt eller någonting, som man blir mätt, vilket gör att när blodet sjunker ner i magen så blir man lite sömnig. Och sen så kunde jag sova ibland ganska lång dagssömn på dagen sen istället, så där att man hade sovit 2 timmar och det var helt bäckmört utanför. Man sa att är det natt eller dag? Vem är jag? Vad ska jag göra?
Ja, det är ju ganska obehagligt på något sätt det där, att man tappar koncepten, alltså man tappar kontroll över tid och rum på något sätt.
Och sen påverkar det säkert hormonen också, hormonhalterna på något sätt, det här att när du sover och hur du sover. Att man ska inte sova för länge heller, de här dagssömnena. Men jag tror att det är helt enkelt, för mig har det alltid varit också att om jag har för mycket så då sover jag dåligt. Jag kommer ihåg att jag gick i 7 när mina sömnproblem började, helt för första gången. Man hade någon period med prov och så var det mycket träningar samtidigt och för mycket att hålla koll på en gång. Men sen har jag också alltid varit en som vill vara med om allt. Att när man tycker om någonting, som du talade om här i början, den här personen, att när man tycker om någonting väldigt mycket så är det också svårt att släppa taget.
Jag tänker mycket på också att vid sidan av sen när man blir en yrkesaktiv människa, just det här har man passion och vad man engagerar som kulturarbetare överhuvudtaget, så är ju dygnsrytmen lite annorlunda. Det är inte så jätteofta som vi är på jobb 8 på morgonen till exempel, utan det är en annan rytm. Men jag tänker också, jag tyckte det var jättebefriande i de här texterna också att läsa just det här om att den här 8 timmars sömnen på natten är ju en uppfinning efter det att vi har börjat ha ett industrialiserat samhälle. Det tyckte jag igenkändes som en sån där skön påminnelse om att man kan inte säga att vad som är normalt och vad som inte är normalt och när man får sova, när man inte ska sova och sånt här. Att man måste ju på något sätt hitta, även om nu samhället inte är uppbyggt så, att det tyckte jag, som barn tyckte jag det var hemskt det där att jag till exempel missar allt i alla barnprogram eller barnens önskekonsert kommer jag ihåg att vara stort. Men det gick 8 på morgon på söndagar. Jag menar, inte var jag ju vaken då. Att det är ju helt hur man är funtad själv. Och det är ganska lätt så att det blir en skuldbeläggning av det där om man inte passar in i mallen.
Här är vi en i det där att du ska vara normal. Men vad är det?
Exakt.
Samtidigt så pratar man ju jättemycket om sömnbrist idag. Alltså att det är ett stort problem. Alltså att fler och fler behöver medicinera sig för att kunna sova ordentligt. Och forskare hävdar ju att det handlar dels om ökad skärmtid förstås, så att vi får för lite dagsljus, vi rör på oss allt för lite. Det här leder till stress och psykisk ohälsa och då sömnproblem alltså. Och många som då medverkar i den här antologin, så de vittnar om att de är eller att de har varit beroende av sömnmedicin under olika perioder. Författaren Tove Aro, hon skriver till exempel att favoritämne när 2 eller flera författare träffas, det är sömnpiller och antidepressiva läkemedel och alkohol mot nerverna. Och man kan ju skratta åt det på sätt och vis, men det är ju jätteoroande att det är så här. Att man är tvungen att ta till de här medlen. Och författaren Sinikka Vuola, hon skriver också om hur hon under många år kände enorm skam och skuld över sitt beroende av sömnmedel. Och hon ville inte riktigt tala om det här eller erkänna det ens, varken för sig själv eller för sin närmaste familj riktigt. Och man kan ju fråga sig varför det är så här, att det här med sömnbrist, sömnsvårigheter och sömnmedel är så skamfullt och tabubelagt.
Jag läste just om en färsk doktorsavhandling som visar att sömnproblem fortfarande är tabu att tala om på jobbet. Det här trots att det där ska vara så att upp till 3 miljoner finländare stundvis har sömnproblem.
Men, och framförallt kvinnor.
Ja, jag vet inte, kanske hänger det lite ihop med det här att det är så höga krav i prestationssamhället att man ska hela tiden prestera och vara på topp. Och till och med sömn blir en prestation. Samtidigt så finns det ju sen de här supermänniskorna, vissa världsledare som flexar med att de klarar sig med lite sömn. Att på något sätt det här att du ska maxa livet hela tiden.
Jag tänker lite att det där med skuldbeläggningen har just lite att göra med att vilken typ av sömnproblem har du och hur löser du dem? Att så fort någonting går till det att du medicinerar, då blir det genast, då är du liksom sjuk.
Mm.
Och det är en svaghet. Och då kan man betrakta det som någonting mer skuldbelagt. Medan det om du sover jättelite men ändå lyckas hålla ihop det där pusslet, oj, oj, oj.
Mm.
Då är det jättemånga kreddpoäng som trillar in av det.
Den här författaren Jari Järvelä skriver ju där också om hur vissa företag, var det Amazon som har börjat mäta sina arbetstagares effektivitet på något sätt.
Mm-hmm.
Lite med samma liksom metod som de här sömnklockorna, att man registrerar hur effektivt de jobbar. Det låter ju helt hemskt. Och där kanske man kommer in på det här sen, att om du är lite trött så kanske du inte sådär, vet du, som en maskin hela tiden, mm. människan som maskin.
Nej, jag tänkte också på det här med att dels den dåliga sömnen och folk som sitter och scrollar på sina mobiler eller ligger och scrollar på sina mobiler in på små timmarna. Den här rädslan för att missa någonting, att man hela tiden måste vara på kartan och allt det här. Och då kommer jag att tänka på den ryska författaren Vladimir Nabokov som har sagt att sova är att slösa med tid. Just den här rädslan för att man förlorar någonting när man sover. Man är ju som bedövad, man är så totalt bortkopplad från allt som händer i världen.
Det var många av de här författarna var inne på det också. Och Sara Solier, skådespelaren, talade om det här. Att man är ju i ett tillstånd där man, det finns inte den här kontrollen. Vi är så kontrollerade idag. Och det tänker jag att hänga lite ihop med den här att allting ska vara så kontrollerat och du ska vara effektiv.
Men jag tyckte det var också en källa som vi tidigare var inne på också, det här just att man går tillbaka till att det är konstruerat, att det mesta är konstruerat, att vi har hittat på nu att man ska sova si och så mycket på det här sättet då och då. För det var ju så befriande att läsa om människan förr, att jag menar de vaknade på natten och så gjorde man lite sysslor då. 2 på natten och så gick man tillbaka och sova.
Mm.
Att det var liksom inte ett problem, att det var inte en prestation i sig, utan det var en stund när man var vaken och då kunde man göra de här sakerna.
Mm. Och periodvis lite enligt årstid, att när det är mörkt så då tillät man sig att sova mera och när det var ljusa sommarnätter så jobbar man mera. Och det låter ju naturligt på något sätt också.
Jag måste säga att jag tycker att när vi var inne på det här med medicinering, så det jag tycker är allra mest skrämmande är ju att det kryper ner i åldrarna och att det blir allt mer just att till och med barn och då ungdomar förstås. För att jag menar, när det finns en aldrig sinande tillgång på, så att säga, förströelse med det att man kan scrolla och spela natten igenom, så är det klart att det har återverkningar. Men börjar man medicinera när man är 8, så är det ju kanske inte det bästa utgångsläget.
Vi medicinerar ju väldigt mycket annars också, att det är sällan så att man kanske går till det där grundproblemet. Grundproblemet här är ju kanske då det att vi stirrar för mycket på de där mobilerna. Jag känner själv av om jag scrollar sent på kvällen, så då får jag skylla mig själv. Då sover jag inte, eller då har jag svårt att somna.
Sen flyter de ju lite ihop, de här medicinerna. Jag kommer inte ihåg kanske vem av dem som skrev om det också, att vissa av de här medicinerna som skrivs ut som sömnmedicin är egentligen ju antidepressiva och sådana som ska vara lugnande. Och då funderar man ju också att men det måste ju ha återverkningar på andra sidor hos en än bara den där sömnen. Om liksom den där aktiva delen i medicinen också ska ha en annan effekt.
Mm. No, man blir ju ofta deprimerad om man inte sover.
Mm.
Så det hänger ju på det viset ihop. De är ju nära kopplade förstås.
Det är ju någon som skriver just om det här med att hur sömnlöshet kan leda till olika former av koncentrationssvårigheter. Man kan drabbas av hallucinationer, ångest, apati. Och hänvisade också sen då till så här klatschiga rubriker i kvällspressen så där man då säger att du kan få diabetes, du kan bli barnlös, du kan få hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, cancer, infektioner och det kan leda till för tidig död och allt möjligt. Och det här med alltså sömnbrist och sömnlöshet och att hålla någon vaken med våld är ju en jättekänd tortyrform som faktiskt kan leda till döden i förlängningen. Det här med att inte kunna eller att få sova, så det bryter ju snabbt ner en människa. Och sömnbrist kan också förändra ens personlighet. Och det här är ett populärt tema, inte minst på film.
Ja,
Silja.
Jag talar jättegärna film, men jag måste ta en hänvisning ännu till den här essäsamlingen som faktiskt var jättemångsidig. För där var också just en hänvisning till det där att det, trots att man ser alla de här medicinska följderna av att inte sova och just att man hallucinerar och sånt här, så var det också ett faktum att en av de här sömnforskarna som då ganska tidigt använde sig själv som försökskanin i sådana här test där man inte sover alls på länge, som ledde till att han var 104. trots att han hade gått igenom alltså alla möjliga underliga okay. sådana. Ja. Så att det behöver, det är jättesvårt att säga exakt att, att det här blir ett problem och det här blir inte ett problem. Men när det gäller film så funderar jag jättemycket att det finns ju en enorm mängd med filmer som skildrar då insomnia som ett fenomen och följderna av det och sådär. Men jag tänkte att jag skulle ta två exempel som är sådana riktiga klassiker. Där, förlåt, men nu måste jag göra en sån där gammaldags könsindelning. För den ena är så tydligt manligt macho och den andra är så tydligt alltså den kvinnliga sfären. Och den, på den manliga sidan, det var många i den här essäsamlingen som hänvisade till alltså Fight Club som text, som roman. Vilket jag faktiskt, jag visste inte ens att det var det. Jag kände sådär att okej, här kommer det en nyhet. För mig är nog David Finchers film, alltså den som har etsat sig fast. Som jätte, alltså man kan ju tycka vad man vill sen om hur den så att säga utvecklas till att bli en ganska våldsam historia. Men den där inledningen på filmen där man följer huvudkaraktären som är inne i en fas av att inte sova och vad det gör med hans sinne och hur han börjar betrakta omvärlden och hur han försöker hitta sin identitet i det här, att klara sitt arbete och fundera på hur han inreder sitt hem och på något sätt hålla sig vaken. Och han har ett sånt citat som han också nämner i den här essäsamlingen där han säger att när man inte har sovit på en tid så blir allting en kopia av en kopia av en kopia. Att du har svårt liksom att, att fokusera, att allting blir bara ett enda dis. Och den biten den här filmen tycker jag är otroligt väl skildrad. Och så kopplar jag till en film som kom betydligt, betydligt senare som heter Tully, som skildrar en mamma spelad av Charlize Theron som ska få sitt tredje barn. Hon har två barn, varav den ena har så här specialbehov. Och så skildrar man den här dimman som hon går in i när hon aldrig får sova. Alltså hon får aldrig obruten sömn och hon ska hålla igång det hemmalivet medan mannen mycket är bortrest och sköter jobbet och klara liksom på något sätt den där ekonomin. Och där är det också, sen händer det en massa spännande saker. Det finns tydliga kopplingar mellan de här två filmerna i hur man sen handskas eller hur det kan urarta när det går tillräckligt långt. Men där finns också alltså jättefint som jag tycker att filmen just som uttrycksform är så otroligt bra på att skildra. Just det där när verkligheten börjar bli ett dis. Mm. Om man har svårt som betraktare så blir man helt lurad i båda filmerna om vad är verklighet och vad är nu den här människans huvud. Och det är ju en del av poängen. Men också att skildra det här när du ser den här stirriga blicken hos de här människorna. Du inser att nu är man inte riktigt där fast man är där. Och det tycker jag att det är otroligt intressant att iaktta och fundera att var går den där gränsen? Att när kommer smärtgränsen? När har man för lite sömn helt enkelt? Så att man inte längre kan hålla ihop vardagen. Och det var här jag också lite kom in på det där med att ena är ett typisk manlig skildring av den här sömnlösheten och det andra en typisk kvinnlig. För att i den här manliga världen så blir det ändå klischémässigt så blir det en aktivitet. Han börjar göra någonting, den här karaktären, saker som slår helt över. Men att det tar sig uttryck i någon slags fysiskhet och aggression. Medan då den här kvinnan igen, hon börjar använda sin sömlöshet till att bli sjukt aktiv hemma med att fixa saker på nätterna då. Att städa och greja och sånt här. Mm. Att det blir en slags nyttighetssömlöshet hos henne medan det hos den här mannen är mera det här slå sönder och härska.
Här kommer den här prestationen igen, att kvinnan exakt ska hela tiden prestera.
Ja, man ska köta det ändå. Mm.
Ja. Ja, när just det här sömnen som en prestation så då kan jag ju börja fundera på det här med att om man nu sen då, för att man ska kunna sova bättre, vad gör man helt enkelt för att slippa den där prestationsångesten och den där stressen? Och då undrar jag, Jenny, hade dina intervjuobjekt Sirpa Kähkönen, Sara Solli och Alfred Backa, hade de några bra tips och egna erfarenheter? Hur brukar de göra?
No, det intressanta var att de alla tre var emot att använda sådana sömnappar och klockor. Mm. De sa liksom att det skulle bara stressa ännu mera. Och så känner jag nog lite själv att i min familj så använder alla sömnappar eller mäter sin sömn. Och jag vet att för mig skulle det ha helt motsatt effekt. Jag skulle vara just som den här, som många av de här som skriver den här boken. Att, jag vet inte, kanske det handlar om det också att kulturpersonligheter eller i kulturbranschen så man vill ju inte vara låst, man vill ju vara kreativ. Mm. Man vill bara tänka out of the box liksom. Ja. Man vill vara fri. Och kanske det hänger ihop det där att många kulturarbetare verkar det som inte gärna använder sig av sånt som fängslar den. det som de nu sa alla tre egentligen var att inte stressa upp sig över sömnen, att det är helt normalt på något sätt att bejaka det här, att ibland så sover man inte och kanske kan det till och med leda till kreativitet då. Sara Solier säger att hon tillåter sig att vila så mycket hon kan där mellan varven. Det gör de alla, sover dagssömn. Och att hon har märkt, Sara Solier då, att andningsövningar hjälper att slappna av. Det är viktigt att kunna slappna av före man går och lägger sig. Och just att äta någonting, fast många säger att man ska inte äta förrän man sover. Men där är det väl individuellt igen. Jag vet att om jag är hungrig så kan jag inte sova. Och sen så talar Alfred Back om det här att sömn är ju motsatsen till stress. Om du är stressad så kan du inte sova.
Mm.
Och för många det här att man jagar upp sig förrän man ska gå och lägga sig. Att oj nej, nu kommer jag inte att kunna sova. Och då kan du ju inte sova. Och om man inte sover en natt så kanske det är helt okej. Okay. Kanske man sover sen nästa natt eller sen nästa natt.
Vad brukar ni själva göra för att sova bättre?
Som sagt, jag använder definitivt inte några klockor. Det är nog det där att varva ner och att försöka att inte ha för mycket. Någon gång har jag haft någon sån natt att jag gick omkring och försökte sova i 4 olika sängar där hemma. Och det blev inte någonting. Klockan blev 6 på morgonen. Och så var jag så att, jaha, då sov man inte i natt. Och sen kom jag nu till jobb och var med i all världens direktsändningar och sånt. Och på något sätt man klarar ju det ändå. Och det är inte hela världen om man någon gång inte sover. Mm. Vanligen sover jag nog helt hyfsat bra ändå.
Ja, jag tycker det absolut centrala är på något sätt just att inte stressa och inte ligga och pressa i sängen. Alltså att ligga där och nu måste jag sova, då blir det ju absolut ingenting. Och jag håller helt med dig igen nu, att det är inte någon katastrof. Jag tänker när vi bevakar Oscarsgalan och man vakar igenom den där natten. Inte sover jag sen på dagen utan jag väntar till följande kväll. Och det går helt bra, inte fäller det nu hela ens tillvaro. Men jag brukar faktiskt, och eftersom jag är så här kulturmänniska så att jag skulle börja sitta och titta på tv på en film, så det blir ju ingenting, för jag måste ju se hur den slutar. Så jag kan ju ändå inte koppla av med sånt.
Ah, jag somnar alltid.
Ja, nej, jag är faktiskt inte, jag kan somna om det är någon reality eller något sånt, så går det. Men någonting som har liksom en struktur, så då börjar jag gärna fokusera på det. Men alltså, som typisk sån här tantfaktor, alltså korsord. För mig är att lösa korsord, det är det bästa. Jag älskar att lösa korsord.
Men du somnar?
Jag blir trött av det. Efter något skede så blir jag trött. Sen kan jag sova. För det är tillräckligt korta sådana här ord att fundera på.
Det som jag hittade också här för något år sedan var det här sådana här sömnmusik. Alltså att när man har hörlurar och så lyssnar man på något regndroppar eller vågskvalp eller något sånt här. Det är väl avstressande för mig.
Mm. Där kan jag tipsa om. Alltså på Sveriges Radio så har de gjort en sån här en timme lång sändning eller ett en timme långt program med deras meteorolog Lisa Frost som läser sjörapporten till lugn klassisk musik med radiosymfonikern, och det är jättemånga som använder sig av den. Men jag tänkte det här med, jag är ju litteraturvetare och läser ju böcker dagarna i ända, tänkte jag säga, men jag kan inte läsa på kvällarna. Läser jag en bok i sängen så somnar jag garanterat, bang. Så det är mitt bästa tips. Att läsa en bok, då somnar man. Men jag skulle kunna avslutningsvis återkomma till den här sömndoktorn Michael Breus som jag citerade där i början. För hans 5 bästa tips är att man ska stiga upp samma tid varje morgon. Man ska vara konsekvent. Man ska undvika att dricka koffein efter klockan 14. Man ska sluta dricka alkohol 3 timmar före läggdags. Man ska motionera dagligen men sluta 4 timmar innan man går och lägger sig. Och när man vaknar på morgonen så ska man dricka 0,5 liter ljummet vatten och ta 15 minuter solbad. Gå ut i den friska luften.
Man ska också leva livet.
God natt.